Hej och välkomna tillbaka till podcasten Snacksalig. Det här är del två då i våran podcast. Och det är jag här, Stefan Sjökvist och
Anders Nissen.
Och podcasten ska ju innehålla frågeställningar kring allt möjligt som rör kristen tro och Guds tillvaro. Så vi pratar om allt möjligt, men i förra avsnittet så valde vi ett tema och började med en frågeställning: varför döper inte alla kristna sina barn? Så, och vi ska fortsätta det ett tag till. Får vi se hur många avsnitt det blir. Det finns mycket frågeställningar att utreda. Och anledningen till att det blir så mycket att säga om det här är att det finns så mycket invändningar kring Bibelns lära om dopet. Och därför behöver vi reda ut alla missförstånd. I förra avsnittet, så det vi slutade med förra avsnittet var när vi pratade om Markus 16 och Matteus 28. Och vi gick in på grekiskan där lite grann. Kanske lite överkurs, men det kan vara viktigt att veta för att folk missförstår ofta vad texten innebär på grund av att någon predikant har läst det och tolkat det enligt en viss översättning och inte förstått vad grundtexten säger. Och när vi såg på Matteus 28 så konstaterar vi att det finns ett imperativ, en uppmaning: gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och så finns det två particip. Och i 1917 års översättning så översätter man ju lite närmare grekiska när man säger döpande och lärande. Gå ut och göra alla folk till lärjungar, döpande dem, lärande dem. Och vi tog upp att participen är ju lite obekant, och det är därför de nya översättningarna har undvikit participen. Och så tog vi några exempel på particip där. Particip från modern svenska, men som sagt var, det är lite gammalmodigt ord då. Vi kan ta fler exempel. Kom att tänka på ett alldeles nyss. Man säger till någon så här till exempel: ja, det här är imperativet. Gå och laga mat. Stekandes köttbullar och kokandes makaroner. Då är stekandes och kokandes participen. Men det antyder ju ingen ordningsföljd, utan det talar om att du ska laga mat. Och när du lagar mat så steker du köttbullar och kokar makaroner. Så att det är lite så för att reda ut det här med participbegreppet. Det är inte så krångligt som man tror. Men vi pratar idag om barnet, dopet och tron. Så, och vi kom ju in på i förra avsnittet också på det här med: kan ett barn tro? Vad säger du, Anders? Ska vi också ta lite repetition eller ska vi bara fortsätta?
Det är ju en fråga som nästan alltid kommer upp i det här sammanhanget, så det är bra att ta det lite grundligt. Och det visar ju också på sätt och vis att när man pratar om frågan om barn kan döpas, så är det på sätt och vis toppen av ett isberg. Att under ytan finns många teologiska skillnader. Alltså, har man olika syn på tron så är det en väldigt grundläggande skillnad. Vad är tron? Kan små barn tro? Hur får vi tron? Det hänger ju ihop allt det här.
Jo, men precis. För om tron är, som vissa säger, om tron är en liksom beslutshandling. Här får du ett alternativ. Du ska bestämma dig för att bli en kristen. Ja, kan du säga till en bebis då: bestäm dig för att bli en kristen. Och då är ju det naturliga svaret: ja, alltså, du kan ju inte ställa ett barn inför ett valalternativ. Men är tron verkligen ett viljebeslut eller ett val? Vad skulle du säga, Anders?
Nej. Alltså, inte ens i vardagen är ju våra trosuppfattningar normalt sett något man beslutar sig för. Utan jag tror att jag sitter på en stol och att jag har Stefan framför mig. Det är ju någonting som jag tror för att jag ser det. För att det kommer naturligt. Jag kan ju inte besluta mig då för att, ja, men nu tror jag att jag är i en annan stad, att Stefan inte är framför mig. Utan man kan inte bestämma sig för vad man ska tro, utan tron fungerar på ett annat sätt också i vardagen. Och när det gäller den kristna tron så är det ännu mer så att man kan inte besluta sig för att förtrösta på Kristus, utan det är någonting man förstår genom den heliga andes upplysning att Kristus är ens frälsare.
Mm. Och man skulle kunna säga att kärnan i tron är ju det som du var inne på här, förtröstan.
Mm.
Och vad är förtröstan? Det är också ett gammalt svenskt ord, men vad är förtröstan egentligen?
Här är det ju att man litar på någon, att man litar på Kristus.
Mm.
Att han vill och han kan frälsa mig.
Ja.
Mm.
Och då ser vi också att förtröstan är ju inte intellektuellt till sitt väsen. Utan förtröstan, det är ju att du har en tillförsikt, att du har ett förlitande på någon eller någonting. Så sen ska vi också säga det att det här med viljebeslut, att tron är ju ingenting som människan kan skapa själv. Och det finns ju ingenting i Bibeln som säger det. Se till att tro. Skapa din egen tro. Bestäm dig. Utan tron är någonting som Gud skapar. Romarbrevet 10 där. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord.
Mm.
Så tron är någonting som Gud skapar genom sitt ord. Och Gud kan ju skapa vad han vill och för vem som helst, vem han vill. Så är det då verkligen så att ett barn inte kan ha tron som en förtröstan? Finns det någonting som säger att barnet inte kan förtrösta, barnet inte kan tro, spädbarnet, alltså det nyfödda barnet? Eller finns det någonting som pekar på att ett spädbarn faktiskt kan tro?
Vi kan ju titta lite på bibeltexterna. Vi var inne på Lukas 18 förra gången. Jag kan läsa från vers 15. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som dem. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
Mm.
Så här har vi en text som handlar om spädbarn till och med, som vi nämnde förra gången.
Precis.
Och de framställs som föredömen i att ta emot Guds rike.
Och det är en intressant sak med den här texten också. Det är nästan som alla texter man läser, att här läser folk in sina egna tankar och missförstånd istället för att läsa vad som faktiskt står. Och sen är det så att vissa översättningar lurar oss också lite grann, för att grekiskan är ganska kortfattad. Lura ska vi inte säga, men det är lätt att missförstå bara för att man läser svenskan som modern svenska och får de associationer som moderna svenska ord får. En del när de läser den texten säger: ja, men titta här, Guds rike tillhör barnen. Vilket betyder att de här barnen generellt, alla barn, är redan i Guds rike. Men Jesus talar om att ta emot Guds rike.
Mm.
Om alla hörde till Guds rike av naturen, varför skulle de då behöva ta emot Guds rike som ett barn? Och varför skulle man behöva komma till Jesus överhuvudtaget? Så 1917 har ju en annan översättning som är ganska fin. Guds rike hör sådana till. Och det är ju mera i betydelsen Guds rike är avsett för dem. Men då ställer jag bara frågan, varför säger vi att Guds rike är avsett för barnen? Varför skulle barnen vara särskilt avsedda för Guds rike? Jag skulle säga så här, att anledningen till att barnen är särskilt avsedda för Guds rike är att barnen har det som vuxna inte har, nämligen förnuftet. Förnuftet är det hinder som gör att vi inte tar emot. Det kan sätta en spärr för att ta emot Guds rike. Men barnen har inte den spärren, det här förnuftet, det kötsliga förnuftet. Så istället för att säga att förnuftet är förutsättning för att du ska bli en kristen, så är det egentligen tvärtom. Förnuftet är ju hindret för att du ska bli ett Guds barn. Och barnen har inte det hindret. Guds rike är avsett för sådana som avsäger sig det mänskliga förnuftets invändningar. Ja, så det är intressant. Kan ju nämna det också, att det finns en jättespännande bok som jag skulle vilja rekommendera alla som funderar på de här frågorna kring barnet, dopet och tron. Det finns en bok som heter Enighet i dopfrågan, och den skrevs av teologie doktor David Hedegård, en av Stiftelsen Biblikums grundare. Den skrevs för ganska länge sedan. Det var 60-70-talet, kanske 50-talet. Jag minns inte riktigt när den skrevs. Du kanske kan kolla upp det, Anders. Men, enighet i dopfrågan. Den är jättespännande och jätterolig att läsa. Därför att han har skrivit boken i en dialogform. Så det är två personer som sitter och pratar med varandra. Och frågar och svarar på olika saker och ting. De sitter och samtalar kring dopet och barnen. Och här finns jättemycket bibelundervisning. Enighet är dopfrågan av David Hedegård. Jag rekommenderar den till alla. Jag skulle faktiskt vilja citera ur David Hedegårds bok för de som är intresserade. När han tar upp det här med Jesus och barnen i Lukas evangeliet där. Och så säger den ena personen i den här dialogen då, och det här är ju från den här boken jag citerar. Säger den ena personen: har Jesus någonsin sagt att de, alltså spädbarnen, kan tro? Och så svarar den andra: det dröjde länge innan jag såg att han uttryckligen talar om att spädbarn kan tro. Men nu ser jag det. Han säger, låt barnen komma till mig. Men vi har, som du minns, redan i Johannes 6:35 sett att det att komma till Jesus är detsamma som att tro på Jesus. Jesus säger, så som du också minns, att de små barnen kan motta Guds rike. Du minns ju också att Guds rike är ett av Bibelns namn på frälsningen. Ja, att ibland är det detsamma som Jesus Kristus själv. Redan tidigare har vi nämnt Johannes 1:12, där det sägs att det att motta Kristus är detsamma som att tro på honom. När Jesus i Markus evangeliets 10:e kapitel säger att spädbarnen kan komma till honom, att det kan motta Guds rike, så har han därmed sagt, så har han därmed med två skilda uttryck betygat att spädbarnen kan tro på honom. Och så svarade den andra: det förstår jag inte. Inte jag heller vill jag påstå att jag förstår det till fullo. Men både du och jag måste böja oss inför Jesu ord. Även när vi inte förstår dem. Så långt tar vi det Hedegård. Men har vi då någon antydan i Bibeln om att det finns en möjlighet för spädbarn att komma till tro? För det är så med många sådana troende döpare, de efterlyser exempel.
Förutom det vi redan har läst då?
Ja, precis. Jesu välsignelse av barnen.
Ja, att de tar emot Guds rike, det innebär ju att de tror. Men det finns ju fler exempel. Vi har ju Johannes Döparen, som det står att han gläder sig över frälsaren innan han är född till och med. Men han spritter till av glädje när frälsaren och Maria kommer in i rummet. Och ängeln har ju redan talat om detta, att han kommer uppfyllas av helig ande redan i moderlivet.
Och så när ljudet,
av en hälsning
nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje.
Ja.
Och varför spratt barnet till?
Ja, men precis. Har vi ju dels, ängeln har ju förklarat innan att han uppfylls av helig ande och han gläder sig över frälsaren som har kommit.
Ja, och det är ju luftigt ifrån Gamla Testamentet också, att förelöparen ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Så att det är ju inte så generellt att alla barn, alltså redan i moderlivet, tror på Jesus. Så är det ju inte. Men Johannes Döparen tror på Jesus därför att
han hör ju ordet.
Precis. Och han blir uppfylld av den helige ande.
Ja.
Ja. Och därför tror han. Ja, men så kanske någon säger, vad då tror? Det står ju inte att han tror. Nej, vad står det? Han blir glad över att Jesus kommer på besök. Ja. Mm. Så det är ett exempel. Vi skulle kunna ta upp ett exempel till. Men har du någonting mer att säga om det här med Johannes Döparen?
Nej, inte som jag kommer på. Det är väldigt talande om. Alltså om det skulle stå så här om en vuxen människa, så skulle man ju aldrig fundera på om man trodde eller inte. Att han uppfylls av den heliga ande och spritter till av glädje över frälsaren.
Precis. Jag ska läsa en text ifrån Matteus evangeliet 21 kapitel. Och från den 15 versen. Där står det så här. När översteprästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet Hosianna, Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja, har ni aldrig läst ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig? Så även ett spädbarn kan sjunga lovsånger till Gud. Och vad betyder det? Jo, det betyder att ett spädbarn har ju tro. Eller kan ha tro, ska vi säga. Men då kanske någon säger, ja men de här barnen som fördes till Jesus och de här barnen, de var väl inte döpta sådär. Men de var ju inte döpta, men de var ju infogade i förbundet. Och där fanns ju omskärelsens som är motsvarigheten till dopet i det gamla förbundet till exempel. Ja. Så barnen och tron. Kan ett barn tro? Vi var inne på det här. Det är Gud som skapar tron. Och tron är inte bara något intellektuellt. Det är ju faktiskt inte alls intellektuellt i sitt väsen, utan det är en förtröstan. Men tron skapar ju Gud. Men då säger en del så här, när vi säger så här att den som tror och blir döpt ska vara frälst. Och då vi säger att dopet är frälsande. Då säger folk så här, ja men vad säger ni nu att dopet är frälsande? Tror inte ni att man blir frälst genom tron ensam? Genom tron alena? Det är en mycket bra invändning. På sätt och vis. men okunnig. Vad skulle du svara på det?
Man får ju ta den invändningen på allvar. Alltså om man tror att man blir frälst på grund av att man är döpt med dopet som en god gärning, så att man förtröstar på dopet på det sättet, så är ju det en... Det är ju felaktigt. Utan vi blir ju frälsta genom tron, men vi får ju tron genom evangelium. Och Gud ger evangelium på olika sätt. Och dopet är ju en form av evangelium. Att Gud lovar att Kristi verk gäller just mig.
Mm.
Väldigt påtagligt att man ser ju vem det är som blir blöt och vem som inte blir det.
Ja just det, vi blir frälsta av tron alena. Det är ju bara tron som frälsar. Tron som litar på Kristus, tron som förtröstar på Kristus.
Mm.
Och hur kan då dopet frälsa? Hur kan då ordet frälsa?
Mm.
För det står faktiskt att ordet frälsar. 1 Petrus 1:23. Ni har blivit födda på nytt. Inte genom en förgänglig säd. Jag ska slå upp det så att det blir exakt. Så att jag inte bara citerar ur minnet.
Och här kan vi ju säga samma sak, att det är ju inte genom att vi hör ordet som en god gärning som vi blir frälsta, att vi har varit så duktiga att vi har lyssnat på predikan, utan det är för att Gud uppväcker tron genom ordet som vi blir frälsta.
Ja. Det står så här, ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.
Just det.
Så Gud föder en människa på nytt genom sitt ord. Vi har också Jakobs brev kapitel 1 och vers 18. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Så om invändningen som vissa har, som säger så här att ja, men vi blir frälsta genom tron och inte genom dopet. Då kan man ju ställa en motfråga. Menar du då att man inte blir frälst genom ordet, när skriften säger att vi blir födda på nytt genom ordet? Menar du att vi inte blir födda på nytt genom ordet, eller frälsta genom ordet? Men det står ju faktiskt här, och det kan ju ingen förneka. Och på samma sätt så tycker vi inte att det är underligt att det står att dopet faktiskt frälsar. Men vad säger jag nu? Att dopet faktiskt frälsar, det är väl inte bibliskt? Vad säger du, Anders?
Det står ju så mer eller mindre ordagrant också i 1 Petrus. Ska vi bläddra fram det här. 1 Petrus 3.
Där. Ja, precis. 1 Petrus 3 är 21 och 22 någonstans.
Ja.
Mm.
Efter denna förebild frälser dopet nu också er.
Ja. Det står i ordagrant frälser dopet nu också er. Så den som säger att dopet inte frälsar, han säger att Petrus har fel. Eller att Gud har fel genom Petrus.
Mm.
Så det här är mycket allvarligt, att förneka att dopet frälsar. Dopet frälsar, för det står ordagrant i den här texten. Att dopet frälsar. Okej, nu kanske det blir förvirrande för några här. För nu har vi sagt, vad har vi sagt för någonting? Vi har sagt att vi blir frälsta genom Kristus. Vi har sagt att vi blir frälsta genom tron. Vi har sagt att vi blir frälsta genom ordet. Födda på nytt genom ordet. Vi har sagt att vi blir frälsta genom dopet. Hur är det nu? Tron alena. Hur hänger det samman det här? Ja, det är inte så krångligt som vi tror. Vi ska inte bli oroliga när det blir såna här förklaringar. För att det är mycket enklare än vad man tror. Låt mig ta en bild. Du går till doktorn för att du har ont i magen. Du kommer till doktorn. Och så undersöker doktorn dig och så säger han att ja, du har ont i magen. Du ska få en medicin här. Ta den här tabletten. Och så ger doktorn dig medicinen. Du tar medicinen. Och så försvinner magvärken. Nu kommer det intressanta. Nu ställer jag frågan så här. Han där som blev frisk. Hur blev han frisk? Blev han frisk på grund av läkaren? Blev han frisk på grund av medicinen? Blev han frisk på grund av att han tog emot medicinen?
Ja.
Ja, precis. Man kan svara ja på alla frågorna. För alla tre svar kan man ju säga är rätt. Och på samma sätt är det med tron, ordet, dopet och nåden, Kristus. Vi blir frälsta genom Kristus. Men den frälsning som Gud vann till oss genom Jesus Kristus, när han hängde på korset, när han led för våra synder, när han förklarade världen rättfärdig, när han uppstod ur graven. Den frälsningen måste ju överlämnas till oss. Den överlämnas till oss genom dopet, genom ordet, och sen så vi kanske kommer in på senare avsnitt, genom nattvarden och genom avlösningen. Frälsningen är vunnen i Kristus. Frälsningen överlämnas till en människa genom nådemedlen, genom ordet och genom dopet. Och det sista, frälsningen tas emot genom tron. Den som har fått frälsningen genom dopet eller genom ordet, han tar ju emot den frälsningen. Så du blir frälst genom tron. Så egentligen så är det inte så komplicerat som vi tror, utan det allt hänger samman i en liksom enhet. Nådemedlen överräcker nåden. Tron tar emot nåden. Nåden i Kristus. Nåden som redan är vunnen för hela världen i Kristus. Ja, nu har vi kollat lite grann här och jag ska förtydliga där när vi pratar om David Hedegårds bok Enighet i dopfrågan. Så den trycktes så tidigt som 1947. Så pass tidigt var det. Och den är svår att få tag på i tryck. Den kan finnas på något antikvariat någonstans. Men den finns utlagd på nätet. Nämligen på vår fantastiskt fina hemsida logosmappen.net. Logosmappen.net. Om man går in på den så ska ni hitta Enighet i dopfrågan. Den boken finns, hela boken finns utlagd där. Och där finns också en annan fantastisk bok som jag nämnt. Som också har gått ur tryck. Som heter Stora Galaterbrevets kommentaren. Så gå gärna in på den hemsidan om ni vill fördjupa er i boken. Men nu ska vi fortsätta med att prata om det här med barnet, dopet och tron. Och det här med förbindelsen mellan Guds ord och dopet. För att kanske man funderar, jaha, om man bara öser lite vatten på ett barn så blir den kristen. Är det så? Anders?
Nej, dopet är ju mer än vatten. Utan dopet innefattar ju också Guds ord. När vi uttalar den treenige gudens namn över den som döps. Vi kan se det också i Efesierbrevet, hur det sätts samman. Efesierbrevet 5 och från andra halvan av vers 25. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Eller i ordet. Så att vi har både vattnets bad och ordet här tillsammans. Och det är ordet som renar oss. Ordet för oss till tro.
Ja. Doporden helt enkelt.
Här är det ju doporden det syftar på. Precis.
Och det är intressant det här för att Lutte tar ju upp det här också i den lilla katekesen. Jag skulle rekommendera lilla katekesen förresten för alla som vill veta mer om kristen tro. Lilla katekesen har ju tyvärr förtalats här i Sverige som sådär. Men det är en fantastiskt bra bok, för det är egentligen bibelstudier. Det är ju egentligen, man tar fram Bibelns kärna, kristendomens lära, kortfattat sammanfattat. Och här säger Luther om dopet och den här frågan som vi är inne på nu. Jag kan läsa förresten hela sammanhanget här. Han ställer först frågan så här: vilken nytta medför dopet? Och då svarar vi: dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det som Guds ord och luften lovar. Vilka är dessa Guds ord och luften? Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus sista kapitel: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan? Är då nästa fråga i lilla katekesen. Och då svarar vi i lilla katekesen: det är inte vatten som gör det, utan Guds ord som är tillsammans med vattnet och tron som tror på dessa Guds ord i vattnet. Ty vatten utan Guds ord är vanligt vatten och inte ett dop. Men tillsammans med Guds ord och lufte, Guds ord, är det ett dop. Det vill säga ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den heliga anden. Som Paulus säger i Titusbrevets tredje kapitel: på grund av sin barmhärtighet frälste han oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga anden. Som har rikligt utgjort över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd. Och så som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på. Så långt Luther, slut på citat. Så att, bara vattnet? Nej. Vatten förenat med Guds ord. Dopbefallningen. Man applicerar vatten på en individ, man uttalar doporden, då blir det ett livets vatten, då blir det ett dop till nyfödelse. Jag kommer att tänka på en annan sak. Det är också löftet som är knutet till dopet. Alltså dopet hade ju inte varit frälsande om inte det finns ett löfte knutet till dopet. Och vad är det för löfte? Anders?
Det är ju löftet om... Ja, som vi läser i Markus: den som tror och blir döpt ska bli frälst.
Precis. Så Gud har ju fogat ett löfte till dopet. När man utför dopet som Jesus har befallt, på hans befallning, vatten, doporden, då har man med sig det som Jesus lovar: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det finns en jättebra illustration på det här. Naaman. Ni minns berättelsen om Naaman. Det var ju den syriske befälhavaren eller ståthållaren som var blivit sjuk i spetälska. Väldigt sjuk. Spetälska var ju en svår sjukdom. Och då hade ju hans tjänare Naaman hört talas om den här gudsmannen Elisa i Israel. Så han skickar bud. Nej, förlåt. Vi ska inte gå in på alla detaljer i historien, för att Naaman motsätter sig först hans vad som Naaman sa om
det Elisa sa.
Det Elisa sa om vad heter det, gudsmannen i alla fall. Namans tjänare åker till slut alltså till Israel för att hämta eller och få råd av gudsmannen, eller för att få råd av gudsmannen Elisa om det här med sjukdomen. Och Elisa hälsar att Naaman ska doppa sig 7 gånger i Jordan. Och Naaman vill ju som sagt vara först inte det. För han tycker ju, ja, men det finns ju så många bra vatten här i Syrien. Så där, varför ska jag doppa mig just i Jordan? Men han Naamans tjänare lyckas i alla fall övertala Naaman där att ja, men gör som han säger nu, gudsmannen Elisa. Och så gör han det. Så doppar han sig 7 gånger i Jordan och så blir han frisk. Och hans invändning där är intressant. Det finns ju så många vatten här i Syrien som... Varför ska jag doppa mig just i Jordan? Jo, vad var anledningen till att han blir frisk just genom att doppa sig i Jordan? Jo, det fanns ett löfte. Ett löfte från Gud genom Elisa. Att om du gör det på det sätt som jag har befallt, då kommer du bli frisk. Och på samma sätt så finns det ett löfte knutet till dopet. Den som tror och blir döpt, han ska vara frälst. Det är Guds ord och löfte. Och på grund av det löftet så ger dopet det som det lovar. Och som vi läste där i Petrusbrevet där, att dopet frälsar, står det faktiskt. Det är ju Gud, det är vad Gud har lovat. Mm.
Så vi har ju sett att det finns ett samband, det är ju ingen motsättning mellan Kristus och Kristi verk. Kristus frälser oss. Och evangeliet frälser oss, men på ett annat sätt. Evangeliet förmedlar Kristi verk till oss och uppväcker tron. Och tron frälser genom att ta emot Kristi verk. Och dopet är ju då ett av de sätt som Gud förmedlar Kristi verk till oss. Och det är Gud som skapar tron genom evangeliet. Vi ser det i Johannes 6 kapitel. Jesus säger i vers 63: det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord jag har talat till er är ande och liv. Så att anden verkar genom Guds ord. Och som vi har sett så är Guds ord verksamt i dopet också. Så därför, det är ett av skälen då till att vi döper de små barnen, att vi tror att Gud uppväcker tron också i dem. Och när man inte tror så blir det en annan syn överhuvudtaget på tron. Att tron är någonting som, eller ibland så har man en annan syn, att tron är någonting som människan själv ska arbeta fram på något sätt. Och det är en väldigt stor skillnad, får man säga.
Ja, framförallt när man säger att frälsningen handlar om att du måste bestämma dig.
Mm.
Det blir liksom märkligt, för att om det vore så att frälsningen handlar om att du måste bestämma dig. Varför säger aldrig apostlarna det någon gång när de är ute och predikar, så säger de inte: ja, Jesus har dött för era synder, men nu måste ni bestämma er. Nej, de säger inte det. De säger: Jesus har dött för era synder, han har uppstått. Tro, säger han. Omvänd er. Och det betyder ju inte att vi kan skapa vår tro, utan det är egentligen att säga, ja, men lita på det som jag har sagt.
Det är ju en inbjudan när de lägger fram det på det sättet. Precis.
Jättespännande. Vi kan märka här alla att när vi pratar så här om dopet, så kommer vi in på så många andra ämnen. Vi har kommit in på vad evangeliet är, vi har kommit in på frälsningen, vad frälsningen är, vi har kommit in på vad tron är för någonting. Det finns väldigt många ämnen som gränsar till det här, så att det blir mycket annan undervisning genom att bara prata om dopet. Så det här var ju väldigt intressant. Avsnitt 2. Utifrån frågeställningen. Varför döper inte alla kristna sina barn? Jätteintressant. Och det känns som att, vad tror du Anders? Vi får väl ägna ytterligare avsnitt åt de här frågeställningarna.
Det ska vi göra. Det finns mycket under ytan.
Och som sagt var, alla ni som har lyssnat på det här, skriv gärna till oss med frågor. Ni kan skriva på martin77luther@yahoo.se. Skriv till oss med frågor, kommentarer, respons och så vidare. Och jag skulle säga det också, att om ni skriver en fråga så kan det hända att vi svarar direkt via mail, men vi kanske även vi tar upp en del frågor i vår podcast. Men då kan det vara så att den fråga, om du har till exempel en frågeställning till ett avsnitt och så det sista avsnittet, så kanske det inte kommer upp i nästa avsnitt, för att vi försöker ha lite framförhållning, så att det kan dröja både 2-3 poddar till att vi har hunnit behandla din fråga. Så ha tålamod, fortsätt att lyssna och sprida vår podcast. Så ses vi nästa gång. Guds frid.
Guds frid.
Hej då.